Du lyssnar på OBS i P1. Alexander den store levde mellan 356 och 323 före Kristus och var kung över det antika grekiska riket Makedonien. Hans många erövringståg lag grunden för ett enormt rike som spred grekisk kultur och säkert en hel del lidande längs vägen ända bort till Indien. Detta borde ju räcka för att han skulle förtjäna epitetet Megas, den store. Men det var först efter sin död som han på allvar började växa. Kulturredaktionens Mattias Berg berättar hur det gick till i dagens essä.
Det enda som kan vara mer storslaget än Alexander den stores liv är väl hans död. Kanske var det också det enda möjliga för en sån här oövervinnlig krigarkung. Efter att ha genomfört sitt beryktade så kallade massbröllop mellan makedonier och perser av politiska skäl och proklamerat sig själv som gudomlig, började Alexander planera sitt allra största fälttåg mot vad som kallades Arabien. Men först var han ju tvungen att fira sin nyvunna gudomliga status efter ett rejält dryckeslag under dagar och nätter i Babylons hetta, då han bland annat sägs ha tömt en 6-liters bägare med vin till Herakles ära, fick han feber och dog, 33 år gammal av alla åldrar. Och sen började Alexanders efterliv som bara gjorde den store ännu större. Myterna hade för all del börjat att frodas redan under hans levnad, som till exempel när han inför det avgörande slaget mot Persien år 332 före Kristus blev erbjuden en gynnsam fred av fiendens härskare Dareios. Då lär hans egen general Parmenion ha sagt: om jag vore Alexander skulle jag acceptera erbjudandet. Medan Alexander själv svarade: jag skulle acceptera om jag vore Parmenion. Alexander tycks helt enkelt ha varit lika stor i orden som på jorden. Med ingen mindre än Aristoteles som privatlärare och repliker som knappast skulle skämmas för sig i Humphrey Bogarts mungipa. I boken Alexanderlegenderna i tid och rum från 2018 granskas hela den här mytbildningen minst sagt omsorgsfullt. Större delen handlar om hur den har sett ut i olika språkområden som ägnas varsitt kapitel av varsin specialist, det slaviska, arabiska och bulgariska, i främre orienten på Island och i södra Europa, på latin, fornengelska, persiska och tyska. Ja, historien om Alexander erövrade världen minst lika effektivt som huvudpersonen själv gjorde. Men som så ofta i äldre litteraturhistoria handlar också om försvinnande, förlust, fragment. De ursprungliga berättelserna är till största delen borta. Ögonvittnesskildringarna av Alexanders samtida kasserades under romarriket eftersom de inte ansågs motsvara den tidens stilistiska ideal. Så mycket grundar sig istället på den så kallade Alexanderromanen som skrevs under 300-talet efter Kristus, alltså mer än 6 sekel efter hans död. En sorts äventyrsroman med närmast kameleontisk förmåga att anpassa sig till varje nytt landområdes respektive språk, kultur och politik. Därför kunde han i tidiga arabiska tolkningar framställas som den allra första muslimen och i den medeltida etiopiska versionen snarare påminna om kung Sejan och hans fälttåg mot just muslimerna. Medan krigarkungen i den nybulgariska översättningen på 1800-talet hade förvandlats till en from kristen, den av Aristoteles elever som sägs ha lärt sig saltaren utantill snabbast. Så kan man fortsätta genom världslitteraturen över kontinenter och sekler. I italienska skildringar fick han nedstiga i helvetet som hos Dante. Och även på Island, där han på 1100-talet liknade en typisk sagohjälte i strid med sitt eget öde, kommer Alexander ner till underjorden för att till sist förgiftas av en demon som straff för sitt högmod. Eller som det står i den isländska Alexandersagan: Var kommer din girighet att stanna, store Alexander? Den kommer inte att mättas även om du lägger under dig hela världen. Den här frågan om hans mod, högmod eller övermod tycks också ha getts en varierande betoning genom seklerna. I första Makkabeerboken från 200-talet före Kristus står till exempel så här: ända till jordens yttersta gränser trängde han fram och plundrade folk efter folk. Hela jorden låg kuvad inför honom och hans stolthet och övermod växte. I den persiska skildringen, med rötterna i 900-talet och som än idag läses flitigt, skildras han däremot omväxlande som en rättvis kung sökande efter vishet och en maktlysten grym härskare. Och i den brittiska medeltida The Wars of Alexander tycks pendeln ha slagit över mot en mer kontemplerande regent. Jag som igår var så kraftfull och styrde hela världen har idag fullständigt blivit till stoft, sorg och plåga, får han här säga med sin egen röst. Långt tillbaka går också ett annat av legendernas stråk, det som beskriver hans mer fantastiska äventyr. I den arabiska Alexander-traditionen, som nyare forskning menar är den kanske allra rikaste, finns till exempel motivet om hur han upptäcker livets källa, som i sin tur uppvisar likheter med berättelsen om Namronsin, härskaren över världshistoriens första imperium, Mesopotamien, flera tusen år före Kristus. Med tiden tycks också Alexander den store även kunna förvandlas till en sorts baron von Münchhausen. Den här mer skrönaktiga figuren blir synlig redan i vissa latinska versioner, där det berättas att Alexander efter att ha erövrat jorden ger sig i kast med himmel och hav. Hur han först stiger upp till himlen i en järnbur hållen av fåglar och sen ner till havets botten i en dykarklocka konstruerad av hans astrologer. I tyska texter förvandlas han slutgiltigt till en sorts medeltida stålman som obesvärat färdas genom luft och vatten. Där får också Alexanders högmod sitt kanske yttersta uttryck när han säger sig vilja erövra själva paradiset. Och hur är det då här i Sverige? Jo, vi har också vår version av Alexanderlegenden. På 1300-talet infogades den antika härskaren i riddarromanernas höviska och aristokratiska ideal. Och några sekel senare blev parallellerna mellan konung Alexander, som han kallades i ett versepos, och Sveriges konungar allt vanligare. Att både Gustav den andra Adolf och Karl den XII liknades vid världserövraren av sig själva och ibland av omgivningen är väl inte särskilt förvånande. Däremot att också drottning Kristina var helt besatt av Alexander den store. Hon, som nu för tiden ofta framställs som fritänkare och religiös sökare, ser hans grymheter mest som fläckar på solen. Prisar istället hans mod, hans skönhet, hans generositet mot besegrade motståndare och inte minst hans bildning. I den eviga frågan om Alexander den stores egentliga natur återkommer drottning Kristina till vad många andra påtalat. Att han handlade under inflytande av vad som på hans tid kallades fortuna. Ett svåröversatt begrepp som kan betyda både tur, lycka och det förutbestämda ödets komplexa verkningar. Och mysteriet kvarstår både kring den fiktiva och den verkliga Alexander. Fortfarande vet ingen heller var hans kvarlevor ligger. Efter att ha begravts i staden han grundade, det egyptiska Alexandria, där mausoleet blev en vallfärdsplats för både romerska kejsare och allmänt historieintresserade, försvann själva liket därifrån någon gång på 300-talet efter Kristus. Alltså ungefär samtidigt som myten om Alexander började få fötter, förvandlade honom till en sorts vandrande vålnad. Sedan dess har otaliga försök gjorts att hitta graven. Egyptens arkeologiska myndigheter känner till åtminstone 140 regelrätta utgrävningar. Så tillsammans med Nefertiti är väl Alexander den store världens mest efterlysta lik, liksom en av våra allra mest levande legender.